Jag hade tänkt i denna förmiddagsgudstjänst att utgå från dagens episteltext. Och den hittar vi i första Johannesbrevet i det tredje kapitlet, verserna 7 och 8. Johannes första brev, kapitel 3, verserna 7 och 8. Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Dagens texter bär rubriken Jesus och ondskan. Och här står det ju att Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Men de flesta av er vet väl om att det här är några versar som är en välkänd rysare bland alla själavårdare. Jag har för länge sedan tappat räkningen på hur många som har kommit med Johannes första brevs tredje kapitel i handen och sagt att jag är ett djävulens barn. Den som syndar är djävulens barn. Och det kanske händer att du gör ibland. Alldeles nyss bekände vi ju i alla fall våra synder. Så är det ju med det. Och vi kan ju läsa ett par verser till, så blir det ännu mera hårresande. Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens. Den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Så frågan är, hur känns det nu? Mår du bra? Eller kommer självfördömelsen sakta krypande över dig som en slämmig bläckfisk? Jag antar det senare. Vi måste försöka förstå vad texten talar om. Den talar inte, tror jag, om dig och mig. Därför att Johannes gör sig inga illusioner om att vi skulle kunna bli syndfria på den här sidan graven. Den här vanliga kyrkliga perfektionismen där allting ska vara så glättat och fulländat och sprickfritt och fläckfritt. Den får vi vänta på, säger Johannes. Vi läser de tre första verserna i samma kapitel. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv, liksom han är ren. När sker den stora förvandlingen i ditt liv? Inte imorgon. Inte i övermorgon om inte Jesus kommer då, utan på den dagen då Jesus kommer tillbaka. Den sista dagen. Då kommer det stora lyftet. Därför att då får du se honom sådan han är. Du är Guds barn redan idag. Du är inräknad i Guds lilla barnaskara. Och du står under löftena. Löftena att han ska fullborda sitt verk i ditt liv. Men han lovar inte att göra färdigt det där förrän han själv kommer tillbaka. Förrän du får se honom sådan han är, då kommer du att bli den du djupast sett är. Du är ju en ny skapelse. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Men även om det gamla är förgånget så ser det ut att sitta kvar. Ja, det gör det. Därför att Gud har räknat in dig i den skara som ska få allting förändrat. Men han har inte gjort färdigt än. Vi tycker det skulle vara en väldig rekommendation för firman om han liksom gjorde oss perfekta idag. Han borde väl ha mer bråttom i helgelsen än han har. Väldigt vad han tar gott om tid på sig. Hej, det är inte så. Tänk om du blir perfekt idag. Då skulle ingen våga leva med dig. Om Guds församling blir perfekt så skulle ju ingen fattig syndare våga gå in i den längre. Så jag tror att det skulle få alldeles motsatt effekt mot vad vi tror. Och jag tror att det är därför som Gud säger, ingen kan se mitt ansikte och överleva. Nå, det här det handlar ju om dig och mig, eller hur? Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv, liksom han är ren. Var och en sådan människa ber om rening för sina synder. Johannes är inte orealistisk. Han vet vilket material vi är gjorda av, precis som Herren, att vi är stoft. Men varför säger han då några rader senare att den som handlar orättfärdigt är djävulens barn och tillhör inte Gud? Varför ska han behöva skrämma upp oss så där? Det är väl onödigt. Jo, jag tror att det är därför att han talar inte om dig och mig utan om antikrist. Vi tittar igen, 7:e versen. Mina barn, låt ingen föra er vilse. De av oss som har varit med under hela arsamet, vi har ju alltså läst lite grann om tidens avslutning. Och hunnit konstatera vid det här laget att alla texter som handlar om tidens avslutning brukar förr eller senare innehålla varningen, låt ingen lura er. Så här anar vi att det finns en eskatologisk innebörd. Att också denna texten handlar om tidens slut. Låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Vad vill Johannes säga? Jo, att en dag kommer det en person som utger sig för att vara Messias, men som är hans fiende. Han är inte Kristus, utan han är antikrist. Och eftersom han ju står i en upprorsställning emot Kristus, så kan han ju inte gärna gå omkring och vara rättfärdig. Och han kommer heller inte att vara det. Utan Johannes vill tala om för oss att när det kommer en Messias gestalt som syndar, då ska ni se upp. Ty den som på det sättet handlar orättfärdigt kommer inte från Gud. Och jag tror att hela det här brevet djupast sett är skrivet som ett signalement, som ett varningens ord till Guds församling, för att vi ska känna igen alla falska messiasgestalter som skriften säger ska dyka upp innan den verkliga Messias kommer tillbaka. Och därför så ska vi se att det talas en hel del just om antikrist i det här brevet. Vi kikar lite i 4:e kapitlet. Mina kära, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Så bara ett kort stycke efter den här uppskakande texten så hittar vi antikrist. Och vi hittar honom strax före med för den delen. Så vi bläddrar till 18:e versen i andra kapitlet. Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma. Och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. Det har utgått från oss men hörde aldrig till oss. Ty om de hade hört till oss hade de stannat hos oss. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. Ni däremot har blivit smorda av den helige och känner alla sanningen. Jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen, utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen. Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har heller inte fadern. Den som erkänner sonen har också fadern. Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er förblir också ni för alltid bevarade i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare, ty hans smörjelse undervisar er om allt, den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er, förbli i honom. Ja, Johannes säger, det har redan utgått många antikrister ur Kristi församling. Och han antyder för oss att den slutliga, den verkliga antikrist kommer också att utgå ur Kristi kyrka. Han kommer inte att vara buddhist ifrån början eller sitta i Afrika och dunka på någon trumma eller någonting sånt här. Utan han kommer att utgå ur Guds församling. Det är viktigt. Och han kommer att röra sig med bibelord. Ni känner alla sanningen, säger Johannes. Ja, visst, vi vet vad Gud har sagt till oss. Men det finurliga med antikrist och en av de möjligheter vi har att känna igen honom, det är hans enastående förmåga att vrida runt bibelord. Han använder sanningens ord så att han konstruerar ett lögnens budskap. Jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen, utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen. Den som förnekar sonen har heller inte fadern, säger Johannes. Antikrist kommer på en gång att utge sig för att vara Messias. Och kommer ändå att förneka att sonen är den enda vägen till fadern. Och det ser vi ju redan en klar begynnelse på. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Ja, men alla som söker Gud, de har säkert något gemensamt. Har ni hört den visan förr? Det har hållits så kallade multi-faith services, mångtrosgudstjänster eller vad man ska kalla det. Katolska kyrkan hade en för en del år sedan nere i Italien. Och där kom då katoliker och protestanter och buddhister och hinduer och muslimer och alla bad till varsin gud. Jag undrar hur det lät i himlen, det måste jag säga. Även anglikanska kyrkan har haft liknande övningar. Så det är på inmarsch, mina vänner. Vi har snart tappat perspektivet att sonen är den enda vägen till fadern. Och ja, de har nog sin flik av sanningen och vi har våran flik av sanningen. Och det gäller ju att inte bli klassad som intolerant, för då har man ju gjort bort sig i det västerländska samhället. Ja, man behöver inte vara elak mot människor. Men om vi inte står för att sonen är den enda vägen till fadern, så löper vi en stark risk att åka dit när den verkliga antikrist kommer. Så säger Johannes så här, att jag skriver här till er om dem som vill bedra er. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare, ty hans smörjelse undervisar er om allt. Jaha, då kan ju jag åka hem med samma. Ni behöver ingen lärare, står det. Det är ju ett lite lustigt uttryck. Gud har i sin församling satt apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Och så kommer Johannes och säger att det behövs inga lärare. Jo, vad han syftar på tycks vara detta. Att när antikrist kommer, så kommer han att säga: jag är den enda som kan utlägga Bibelns ord. Ni måste höra på mig. Det är bara jag som kan höra från Gud och utlägga skriftens ord på rätt sätt. Alla ni andra är ju inte så profetiska och så smorda som jag. Och Johannes poängterar att även om Guds församling kan ha glädje av att det finns olika former av andliga ledare, så är det inte så att ledarskapet någonsin har rätt att idiotförklara församlingen och säga att församlingen ingenting begriper. Det gör den i högsta grad. Det är församlingens uppgift att pröva det som sägs. Så här varnas för alla sektledare som ställer sig själva fram och säger att de är de enda som förstår något. Bevara det ni har hört från början, säger Johannes också, 24 versen. Och det betyder ju alltså att när antikrist pillar ihop sina nya lögnläror med hjälp av bibelord, så kommer det att uppstå läror som Guds folk aldrig har hört talas om för. Bevara det ni har hört från början. Och jag tror det är viktigt i vår tid, när vi är så inställda på att allting ska utvecklas och bli bättre och bättre dag för dag. Då kommer snart Guds folk in i den trallen att det duger inte med det gamla vanliga evangeliet, utan det får ju liksom vara något lite mera i tiden. Det här gamla vanliga med nåd för syndare, ja, det dög på 1700-talet, men nu får vi liksom hjälpa folk att komma loss ur sina mindervärdeskomplex. Nu är det går ut på. Och vi ska hjälpa människor i deras nöd och lidanden av alla slag. Men grunden för evangeliet är fortfarande detta, att det finns nåd för syndare, det vill säga för oss allihop. Om vi går tillbaka då till tredje kapitlet. Den som är född av Gud syndar inte, stod det i nionde versen. Och nu ska jag göra en liten djärv gissning. Och det säger jag ifrån så det hörs. Det är nämligen så här att i hebreiskan, man får väl anta att Johannes hade lärt sig hebreiska som liten och inte grekiska. I hebreiskan finns det två olika ord för synd, eller verbet att synda. Vi ska slå upp i Jobs bok, där finns båda orden i en och samma vers. Det är det 34 kapitlet. Och där ska vi läsa alldeles i slutet av det kapitlet, Jobb 34 från 34 versen. Det var ju så här att Jobb hade drabbats av ett stort lidande. och började grubbla över den fråga som man ibland fastnar i när man kommer in i ett stort lidande. Vad ont har jag gjort för att detta skulle drabba mig? Han kunde inte hitta någon motsvarighet till det öde som hade drabbat honom. Och skriften säger klart att det var inte ett Guds straff, utan den säger att livet är sånt här. Detta kan hända vem som helst, också den rättfärdige. Men hans tre vänner som skulle själavårda honom, de var ju ganska tuffa i ämbetet. Och sa till honom att jo, fram är det nu bara. Bekänn du, erkänn. Och när han inte vill så hittar de till sist på vilka synder han ska erkänna. Och då blir han ju naturligtvis rosen rasande. Och till sist så är det en liten snorgärs, skulle jag vilja säga, som heter Elihu som dyker upp när de andra har tröttnat, och han går ännu längre i sin så kallade själavård. Och vi läser då: men kloka män ska säga så till mig, visa män när de får höra mig. Job talar utan någon insikt, hans ord är utan förstånd. Så må nu Job utstå prövningar allt framgent, då han vill försvara sig på ogärningsmäns sätt. Till sin synd lägger han ju uppenbar ondska, oss till hån slår han ihop sina händer och talar stora ord mot Gud. Jag rekommenderar dig att inte gå i själavårdsskola hos Elihu. För nu när Job ändå inte ger med sig, eftersom han är en ärlig kar, så säger då Elihu till honom att så må nu Job utstå prövningar allt framgent, då han vill försvara sig på ogärningsmäns sätt. Och så säger han: till sin synd lägger han ju uppenbar ondska. Där har vi de båda orden. Därför att det finns ett ord som på hebreiska heter chata, och som betyder att synda av oförmåga eller av okunnighet. Den synd som man sörjer över, kämpar emot, men inte rår på. Och Elihu menar ju alltså att i början när Job sitter där och klagar, ja, då kan man ju kanske lite grann förstå honom. Det är ju lite synd om Job i alla fall. Så det är ju kanske inte så underligt att han klagar på Gud. Det är sån där synd som man inte rår för. Som man inte rår på, kanske jag snarare ska säga. Men när sen dessa goda vänner har gett så förträfflig själavård och Job ändå framhärdar, då handlar det om avsiktlig och medveten synd. Till sin synd lägger han ju uppenbar ondska, vilket på hebreiska heter pesha. Och jag tror att när Johannes skriver att den som är född av Gud syndar inte, så handlar det inte om det som händer i våra liv på grund av vår ofullkomlighet, på grund av att vi ännu inte har sett honom sådan han är och blivit förvandlade. Utan det är den avsiktliga synd. Det är den synd som man vinner någonting på och som man väljer med vett och vilja, fast man kunde låta bli. Den som är född av Gud lever inte på det viset. Och det kan vi förstå. Det kan vi hålla med om. Och därför är det här inte en text som ska knäcka oss, utan en text som ska öppna våra ögon inför tidens slut. Och när vi ändå är i första Johannesbrevets tredje kapitel, så kan vi också läsa fjärde och femte verserna. Där skriver Johannes så här: den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet. Och här säger alltså Johannes att det är nu inte synden av oförmåga, utan det är den som beror på att man helt sätter sig över Guds vilja. Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna, och att någon synd inte finns hos honom. Antikrist kallas ju bland annat för laglöshetens människa. Jag tycker det styrker min uppfattning att det här handlar inte primärt om dig och mig, utan det här är en text som handlar om tidens avslutning. Och att vi därför inte behöver få nya attacker av självfördömelse och skuldupplevelser och dåligt samvete och allt vad som brukar drabba kristna när de hittar de här verserna. Utan detta är istället verser som vi ska läsa för att vara beredda på det som ska komma. Vi hoppar till 11:e versen i 3:e kapitlet. Ty detta är budskapet som ni har hört allt ifrån början, att vi ska älska varandra. Vi ska inte likna Kain som var den ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga. Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Ja, detta är ju ett ord i största allmänhet naturligtvis. Att det hat är inget att spara på. Utan ju förr man kan bli löst ifrån hat och besvikelse och vrede och bitterhet, desto bättre mår man själv. Och desto enklare blir ens eget liv. Men Johannes tecknar en bild här. Han tar bilden av Kain och Abel. Och så säger han, när tiden går mot sin fullbordan så ska den bilden också gå mot sin fullbordan. Till slutet blir en spegelbild av början i mänsklighetens historia. Då kommer Kain att stå fram som antikrist och Jesus kommer att stå fram som Kristus. Nej, vad säger jag nu? Kain som antikrist och Abel, Kristus, Jesus. Så ska det vara. Och så kan vi också förstå att antikrist kommer att hata dem i Guds församling som inte ansluter sig till hans rörelse. Och kommer att förfölja dem. Kommer att göra livet svårt för dem. Han kommer inte att dölja sitt hat. Och säger Johannes, därav kan vi veta att vi har övergått från döden till livet. Därav att vi blir förföljda och hatade av den som säger sig vara Messias. Alltså är hela det första Johannesbrevet en dubbelexponerad bild där vi kan hämta mycket lärdom om vårt eget liv, om kärlekens väsen och natur. Men där så att säga grundbilden är en bild av tidens avslutning. Och i denna tid, då Guds församling blir förföljd, så kommer vi att behöva varandra på ett helt nytt sätt. Och därför är det kanske inte så märkligt att läsa lite längre fram i 3:e kapitlet, 17:e versen. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Ty detta är ett ord till dig som känner självfördömelse över ditt liv. Som känner skam över ditt liv. Gud är större än ditt hjärta. Och förstår allt. Han är större än ditt hjärta. När ditt hjärta fördömer dig, då är Gud större än ditt hjärta. Och förstår allt. Och i tidens slut kommer vi att behöva varandra så mycket. Och kärleken tror jag också i Guds folk kommer att strömma på ett sådant sätt. att vi verkligen kan se och märka att Gud är större än våra hjärtan och förstår allt. Jag tycker också det kan vara intressant att anknyta till det vi läste som gammaltestamentlig text idag, Jeremia 26. Den handlar ju om Jeremia när han har profeterat i Jerusalem och sagt att om ni inte bättrar ert levande så kommer stan att gå under. Och det var ju kanske inte precis något budskap som kliade i öronen, så det dröjde ju inte länge för de tog fast honom, och nu så skulle han ju alltså då dömas och kanske avrättas. Och så säger han så här: så bättra nu ert levande och ert väsende och hör Herrens, er Guds, röst. Då vill Herren ångra det onda som han har talat mot er. Och vad mig angår så är jag i er hand. Gör med mig vad som tycks er gott och rätt. Men det ska ni veta, att om ni dödar mig så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och dess invånare. Ty det är i sanning Herren som har sänt mig till er att tala allt detta inför er. Så långt vi kan förstå av skriften kommer ju antikrist att bli en mycket auktoritär ledare. Han kommer att säga sig vara den enda som kan utlägga Guds ord. Han kommer att kräva ovillkorlig underkastelse och lyd. Alla sektledare, också den här nu som har barrikaderat sig i Texas, kommer att te sig som rena kindergarten jämfört med antikrist. Så vi behöver lära oss att känna igen en auktoritär ledare. Klarar vi det? Ja, det klarar vi, säger du. Tror jag inte alls. Därför att den auktoritära ledaren kommer att utge sig för att vara profet. Och Jeremia, han stod ju upp och talade om Guds straffdomar innan de kom. Och det kommer antikrist också göra. Om någon inte gör som jag säger så kommer Guds eld att falla över honom. Och ja, det vågar vi inte riskera, eller hur? Bäst att ställa in sig i ledet. Han var ju ingen auktoritär ledare, utan han var ju en profet. Åtminstone sa han det själv. Men den här texten talar om skillnaden för oss. Profeten är tomhänt. Profeten är maktlös. Profeten är hotad till livet just för sin profetias skull. Det är en väldig skillnad mellan att varna och att hota. Ty den som hotar, han har i sin egen hand den makt med vars hjälp han kan genomdriva sin hotelse. Men den som varnar är maktlös och till och med utlämnad, och kanske som regel måste plikta med livet för sin uppgift att varna. Gläd er när man förföljer er och sanningslöst säger allt ont om er. Gläd er och jubla på den dagen. Ty er lön blir stor i himmelen. Så gjorde man ju också med profeterna som var före er. En auktoritär ledare hotar. En profet varnar. En auktoritär ledare har ihjäl den som kritiserar eller har avvikande uppfattning. Profeten är den som själv får dö för att budskapet är kontroversiellt. Det är skillnaden mellan falsk andlighet och äkta andlighet. Och den skillnaden måste vi känna till innan tiden är slut. Ska vi tacka Herren och be. Vi tackar dig, Herre, för att du är större än våra hjärtan. Du vet och förstår allt. Och våra hjärtan behöver vidgas av dig, Herre, så att vi ser och förstår din nåd. Så att vi kan ta emot din härlighet och leva i din frihet. Herre, jag vill be att ingen ska bekymra sig över de här verserna som vi har haft som predikotext idag, utan att vi istället ska läsa och ta varning, ha ögonen öppna, vara vakande och inte sovande, vara beredda och inte oförberedda, så att vi inte tar emot Messias gestalter som kommer och för fram ett budskap som kliar i öronen men som inte har med rättfärdighet att göra. Budskap som tidigare generationer av kristna aldrig hade hört talas om. Och som är lögnläror på basen av bibelord. Hjälp oss att vara beredda. Hjälp oss att ha ögonen öppna och förstå att den som är sänd av dig syndar inte i den mening som antikrist kommer att göra. Och vi tackar dig för att ditt ord bereder oss så att vi inte ska behöva bli överraskade i onödan. Amen.